Hej och varmt välkommen till Pingstkyrkan Bodens podcast. Vi vill att alla människor ska finna, leva och dela livet med Jesus. För att få mer information om vad som händer i vår kyrka, gå in på www.boden.pingst.se.
Idag ska jag predika om Kristi himmelsfärds dag, höll jag på att säga. Det är inte den dagen idag, utan det är ju något som kommer snart. Gökotta brukar, vi har ju ingen tradition av gökotta. Översätt det på engelska, Hannes. Jag kan fundera hur man gör det. Men då lyfter vi upp Kristi himmelsfärd. Och därför predikar vi inte så ofta om det, för vi tar inte det ämnet så ofta. Den söndagen ibland kanske vi glider in på det. Så det känns gott att få lyfta upp det ämnet. Jag menar, vi följer ju den röda tråden här. Och nästa söndag ska ju Moses predika om pingsten. Jag menar, det är ju inte pingstdagen, men vi behöver ändå få höra om pingsten. Och Pelle predikade i söndag som uppståndelsen, fast den inte är påsksöndag. Men vi kan predika om det varje söndag om vi vill. Det är viktiga grejer. Och Kristi himmelsfärd är... Ja, men det är ett ämne som är stort och det finns väldigt mycket att lyfta fram egentligen. Kanske man ska dela upp det i flera predikningar. Ibland när jag skriver en predikan då, så trycker jag in allt jag vill säga. Men vi ska börja med att, och många känner ju till när man säger Kristi himmelsfärd, att ja, men det var Jesus precis när han hade uppstått och varit de här 40 dagarna och undervisat och förberett sin församling på uppdraget. Så liksom kommer ett moln och bara tar han dem upp. Det här molnet tar dem upp och det känner man till. Va? Men vad hände sen? Vi kanske känner till att Paulus har sagt något. Att han installeras på faderns högra sida där i himlen och regerar. Men vi ska läsa texten. Vi tar och läser Apostlagärningarna 1, vers 8-11. Det är precis... Innan det här står det om att han har varit 40 dagar på kvar då på jorden i sin uppståndelsekropp och faktiskt peppat församlingen för uppdraget och undervisat om Guds rike. Och det här är det sista, det som vi läser i vers 8, det absolut sista han säger. Det handlar om uppdraget och den helige ande. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp. Och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa, Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som togs upp från er till himlen. Han ska komma tillbaks på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Ja, här har vi alltså det sista. Han talar om uppdraget. Det är missionsuppdraget. Han förklarar tidigare att ni måste vänta på den här kraften. Det kommer kraft ifrån himlen. Och det är den helige ande han talar om. Han kopplar det till pingsten. Och här ser vi änglar som faktiskt får komma och påminna dem, för de står och tittar. De har varit med en sån fantastisk sak när de ser det här molnet som kommer. Och liksom, det är en sån uppenbarelse om vem Herren är. Jag ska tala lite om det snart. Men änglar får liksom nästan påminna dem, för de har som fastnat där och står och tittar. Hörrni, han sa något också, det var ett uppdrag. Och de får som vara med och skicka iväg dem där. Men det här målet, får jag börja med att nämna något om det. Det blir lite, jag vet inte om det är teologiskt eller vad det är, men det är risken när jag predikar att det blir ibland. Men jag läste en bok från en amerikansk teolog, för kanske ett år sedan läste jag den boken, heter Michael Heiser, skriver spännande saker. Han skriver ett kapitel om just molnryttaren, The Cloud Rider. Jag hjälper Hannes med översättningen här ibland. Molnryttaren, och den är en av beskrivningarna av Gud, av Javé i Gamla testamentet, är att han är den som kommer med molnen. Han rider på molnen, han rider fram genom skyarna. Det finns ett par spännande bibelställen att studera om det här. Jag ska inte läsa alla dem, men man kan läsa om Grejen vad han lyfter fram är att han pratar mycket om avgudarna och liksom det finns ugaritiska texter, nu använder jag svåra ord här, men ugariten var ju där Syrien är norr om Israel. Gamla texter om avguden Baal till exempel. Om han gav, det är ju kanske den mest kända avguden som israelerna till och med avföljt till. För han var en fruktbarhetsgud och han var liksom, trodde man kung över himlen på något sätt. Över molnen och allt. Han beskrivs till och med som där i en ugaritisk text som han som har molnen som vagn, alltså han är molnryttaren. Den blev ju väldigt utbredd, den där baltillbedjan, för man ville förstås ha regn, man ville ha liksom att växt skulle växa och korna skulle äta allt det där. Förstås. Men profeterna i gamla testamentet, de är nog med att säga nej, det är inte han ni ska tillbe till det. Han är ingen molnryttare, det är Javé som är det. Och det finns flera texter som lyfter fram Javé just som denne molnryttare. Funderade på lite olika texter. 50 Mosebok kan man läsa här. I Psaltaren står det 2 gånger. I Jesaja 19 kan ni läsa första versen om ni vill. Men vi kan ta fram psalm 104 åtminstone. Då ser vi ett exempel här. När man talar till Gud. Du sveper dig i ljus som en mantel. Du spänner ut himlen som ett tält. Du timrar på vatten dina salar. Du gör molnen till din vagn och far fram på vindens vingar. En fin beskrivning också. Men en av alla de här beskrivningarna som visar att det är Javé, Israels Gud, som far fram på molnen. Som är molnryttaren som far fram på skyarna. Och inte nog med att Baal då berövas den titeln som man felaktigt fått. Vi vet ju när vi läser i gamla testamentet om Elia till exempel att det blir ju en kraftmätning mellan Baal så att säga och Javé, Israels Gud. Och det är faktiskt en förnedring av Baal ordentligt. Vi känner kanske till berget Karmel där liksom kampen står och han står själv som Javés profet mot 450 Baals profeter och de tävlar just i vem som kan få sin gud och kalla ner eld från himlen. Alltså, är inte Baal ändå molnens gudar? Kan han inte få till en gnisten, blixt eller något? Det tycker ju de här Baals profeterna. De försöker be och ropa och till och med på ett okult sätt skära sig och bete sig. Det kommer inte minsta gnista. Istället går Elia och häller massa vatten på offret. Och sen ber han till den enda sanna guden. Javé och eld bara kommer att förtära det offret. Det är en spännande beskrivning. Man kan läsa om det i första kungaboken. Första kungaböckerna där. Och någonstans är det som bara, nej, Baal är inte. Han har ingen kraft. Han är ingen riktig gud. Det finns en demonisk närvaro bakom avgudarna. Det finns fallna änglar kanske som finns där. Men det är inget att jämföra med Javé. Och så här gör Gud. Jag tycker det är spännande när man läser på om avgudarna. Hur han bemöter dem. Så här är det ju till exempel i Egypten också. När Mose får vara med och befria folket ut ur Egypten. Då det står några spännande verser. Om ni läser Jesaja 19:1 så står det att de Egyptens avgudar bävar. Och det står något om att deras hjärtan smälter. För Javé visar sin makt. Och till exempel känner många till att det är 10 plågor. Det tror jag många har koll på, även om man inte bibelläser. Att det var 10 plågor i Egypten som gjorde att liksom, det var kaos och till slut kom folket loss. Men de 10 plågorna representerar faktiskt egyptiska avgudar. Och det finns några exempel, Nilen till exempel. Det var guden Hape som fanns i Nilen. Och Nilen blir ju till blod, alltså. Han börjar blöda. Så det är liksom, går inte så bra för han där. Sen finns grodor, det kommer till exempel. Och googlar ni på guden Heket så kommer ni se en egyptisk gud med grodhuvud och det blir bara kaos. Hagel, ja, det var guden Set där som kontrollerade himlen och han tappar kontrollen. Och gräshopporna som kommer och förstör all skörd. Ja, men det var Osiris som skulle vara liksom skördens gud och han tappar det helt. Och kanske den tydligaste är när en av de största av deras gudar, solguden Ra. Men solen släcks ner, han släcks liksom. Det är en demonstration från Javé om vem som är, vem som har kraften, vem som har makten. Och så blir Israels folk befriat där. Jag tycker det är spännande att se. På samma sätt händer det med Baal i Gamla testamentet, inte minst genom Elia. Han får ingenting från himlen när man ber till Baal så. Och han är definitivt inte den här målryttaren. Det är Javé och ingen annan. Men då kommer en till text som talar om målryttaren, som får oss att klia oss lite i huvudet. Om vi hade varit liksom... Ja, vi har sittit med facit, vi som är Nya testamentet. Men kommer vi till Daniels boken kapitel 7. Då ser vi att Daniel får en fantastisk syn där. Han ser in i himlen, han ser Gud. Den gamle av dagar, jag kan inte ta med allt, men den gamle av dagar står där, sätter sig ner. Hans kläder var vita som snö och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen var av flammande eld. Fantastisk beskrivning. Så kommer Daniel 7 här, sen då vers 13. Då står det: ja, i min syn om natten såg jag se en som likte en människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Och honom gavs makt och ära och rike. Och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Och hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut. Hans rike ska inte förstöras. Här kommer människosonen fram på skyn. Och i grundtexten står ordagrant moln, även om det står himlens skyar här. Så här kommer människosonen, men det är ju bara Javé som rider på molnen. Ja, men människosonen kommer här på ett moln inför Gud och får all makt dessutom, installeras. Det här är Kristi himmelfärdstexten i Gamla testamentet. Och en av dem, det finns fler. Men den är liksom, vi vet ju, Nya testamentet är supertydligt. Jesus själv är väldigt tydlig. Han pratar om sig själv som den här människosonen. Ja, han är människosonen. Framförallt är han tydlig. Vi ska kunna ha massor av exempel i evangelierna. Men tydligast är nästan i Matteus 26. När han står inför överste prästen. Jag menar, och ska försvara sig. Det är liksom den stora överste prästen Jesus står inför Kajafas. Den lilla överste prästen. Men, och måste försvara sig. Och Kajafas, vi kan ta fram Matteus 26. Ställer ut en fråga bara, ja, men är du Messias, Guds son, berätta. Och så står det så här bara, Jesus sa det till honom, du har själv sagt det. Men jag säger, här efter ska ni se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln. Och Kajafas, nu vet han vem molnryttaren är. Han river sina kläder och ropar hädelse. Är du den? Ja. Jesus är denna människoson som också själv är Javé. Det är alltså en Guds uppenbarelse, en teofani stark i den här himmelsfärdshistorien om vem Jesus är. Det handlar egentligen inte om hur han transporteras hem, det handlar om vem han är. Så när de ser molnet här i Apostlagärningarna, är det klart de står och tittar upp och bara, oh, wow. Så och så står det där, ja, men tänk att den här texten är liksom Daniel 7, ja, där ser vi hur han får all makt. Han får liksom detta. Va? Det står tydligt åt honom. Och Jesus hänvisar faktiskt till den här texten i sin himmelsfärd. Om man går till Matteus 28 till exempel, vi vill inte ta fram det, men där säger han, hörni, mig är given all makt. Gå därför ut. Därför har ni ett uppdrag. Ni ska få gå ut i kraft och på ett fantastiskt sätt. Ni ska dock vänta på kraft från höjden. Uppdraget handlar om väldigt mycket. Precis som man sa här i Apostlagärningarna 1:8. När den helige ande kommer över ska ni få kraft och bli mina vittnen. Församlingen har ett missionsuppdrag. Det är tydligt och det vet vi. Att gå ut och berätta om Jesus. Men att fortsätta Jesu gärningar. Alltså det Jesus gjorde ska vi fortsätta. Jesus var ju ganska tydlig. Efter han hade varit i öknen i 40 dagar. Så tar han och läser från Jesaja-rullen och liksom förklarar idag. har Herrens ande över mig. Han har smort mig till en massa bra saker. Att förkunna nådens år, till att liksom de blinde ska få syn och människor ska bli befriade. Och vi kan läsa vårt uppdrag i det också, för vi fortsätter Herrens gärningar. Ja. Det finns några nycklar, tycker jag, som behövs för att kunna ta sig an det här uppdraget. Och en är ju förstås andens kraft, utan det går inte något bra. Och det kommer vi höra på söndag om pingstdagen. Så kommer vi höra Moses tala om det. Men det har också att göra med den här positionen på faderns högra sida som Jesus installeras. Och det här står på olika sätt i Bibeln. Det är inte så att Jesus försvinner och gömmer sig och lämnar sin församling. Det är väldigt viktigt att liksom öppna sig för. Utan tvärtom, han blir mer närvarande i varje troende genom just den helige ande. Och det här pratar han om sista kvällen med gänget i Johannes 14. Så är han tydlig med att jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska faktiskt komma till er. Jag måste gå iväg, för de är ledsna. Vi kan ta fram Johannes 16 och se att de är ledsna. Vers 6 och 7 där står det så här. Men när jag sagt er detta, era hjärtan fyllda av sorg. Då han har ju berättat att han ska lämna dem, och de är förtvivlade egentligen. Nej, jag säger er sanningen. Det är för det bästa som jag går bort. För om jag inte går bort så kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och sitter vi med hela det kapitlet så kommer vi se mer, ju mer vi läser, kommer vi ner till vers 23, så kommer vi se att han säger att det är inte bara jag, fadern och jag, vi ska komma och ta vår boning i era hjärtan. Det är jättebra att den helige ande kommer. Det kommer bli en närvaro i er på ett helt annat sätt. Och ni kommer kunna fortsätta uppdraget. Eller jag kommer kunna fortsätta mitt uppdrag genom er. Så skulle man kunna sammanfatta det han säger. Jag tycker det är intressant att han... Jag gillar så här detaljer i Bibeln när man ser att aposteln 1 säger att han var 40 dagar med dem som uppstånden och förberedde dem på uppdraget. Han förberedde församlingen i 40 dagar på uppdraget och talar om Guds rike. Det var ju vad som hände i början med Jesus själv. Han var i öknen i 40 dagar och förberedde sig på sitt uppdrag. Han är klar med det. Det är då han läser ut de här Jesaja-texten att nu är jag smord med Herrens ande, ska jag där. Så han ska fortsätta sitt uppdrag genom församlingen där. Jag hänvisar också ibland Elia, det kanske för att det är en favoritprofet mångt och mycket. Men han i gamla testamentet fick ju också göra en himmelsfärd. Det känner ni kanske till. När man läser färdigt om Elia så ser man att han gjorde också en himmelsfärd. Det var inte ett moln, utan då kom en vagn av eld och hämtade upp profeten. Och det som han hade också en profetlärjunge som heter Elisa som fick ta emot kraft ifrån höjden. Alltså det är en bild på Jesus sänder en helige ande kraft från höjden. Elia, där singlade ner en mantel till Elisa och han fick ta den kraften ifrån höjden. Han började liksom gå och slå på vatten som delade sig och fick frimodighet med den där manteln, med den där kraften att agera uppdraget. Och det är en sån bild på Jesus och församlingen. Elia betyder min Gud är Javé. Han är som en förebild där av Gud, av Herren själv som gör sin himmelsfärd. Elisa betyder min Gud frälser. Och det är han som en bild, alltså Elias lärjunge och Elisa, en bild av församlingen där som både är frälst och går med ett uppdrag sen att Herren frälser och får kraften ifrån höjden att agera på det. Så manteln i vårt fall är den helige ande och egentligen Herrens egen närvaro i oss. Som sagt, mer om det här på söndag. Jag vet inte exakt hur han kommer predika om pingsten, men det är vad det handlar om. Yes, vi ska se på en sak till som himmelsfärden visar för att vi ska kunna gå frimodigt fram, som jag vill lyfta fram. För oss att öppna oss för. Och det är det här med att vi sitter med Kristus och regerar. I det här ligger, i den här sanningen så ligger både vila som vi behöver och auktoritet. Och det Paulus skriver ganska mycket om, eller han skriver i Efesierbrevet om de här sakerna. Han skriver i Efesierbrevet 1 och 20 så är han tydlig med att det är hans variant av himmelsfärden. Gud satte Kristus på sin högra sida i himlen. Och han citerar psalm 110. Psalm 110 är ganska tydlig där Gud själv talar ut till Messias. Sätt dig på min högra sida liksom, och regera. Det här finns tydligt i Bibeln, både i Gamla testamentet och Paulus tar upp det här bland annat. Men då säger han så här, vi kan ta fram vers 2:6 i Efesierbrevet, kapitel 2, vers 6. Då säger han så här, han har uppväckt oss, vi som tror på honom, vi som är pånyttfödda. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. I Kristus Jesus. Vi har alltså en position där i honom. Vi sitter där i Kristus. Och sen pratar faktiskt Paulus om en vers som vi ofta återkommer till. Han fortsätter prata om uppdraget. I vers 10 så står ju de här välkända orden. Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Och jag menar, det här uppdraget ska utföras utifrån vilan. Efesierbrevet 2:10 ska utföras utifrån Efesierbrevet 2:6. Utifrån att vi vilar med Herren på den högra sidan och delar, får del av kraften och auktoriteten där. Jag menar, Bibelns språk, att sätta sig, det betyder att det är fullbordat. Jesus är den stora översteprästen. I det gamla förbundet så satte sig aldrig den mänskliga översteprästen, för det var aldrig fullbord. Han fick offra och offra och offra och offra konstant. Men Jesus offrar en gång ett fullkomligt offer. Och det räcker. Han sätter sig. Det är klart. Det är fullbordat. Det här kan man jämföra kanske med den skapelsen, tänker jag nu. Gud skapade på sex och på sjunde dagen vilade han. Ja. Han var liksom, satte sig ner och vilade. Det är en bild på att det är fullbordat. Jag kan nämna det också. När Jesus dog på korset, då ropar han ut att det är fullbordat, eller hur? Johannes 19, ska inte ta fram det, men kan ni läsa? Han ropar ut, det är fullbordat. Och det är ett grekiskt ord som används där i Johannes 19, tetelestai. Och det är liksom, det betyder det fullbordat. Och man använder det i antiken på två olika sätt. Två tillfällen så ropades det faktiskt ut, när en revisor förkunnade, liksom, gick igenom förkunnare, ja men du är skuldfri. Då ropades det ut, tetelestai, du är skuldfri. Och det andra tillfället var när det var strid, när det var två kungar i krig. Och den ena kungen kunde se den andra kapitulera och han vinner segern. Och han proklamerar, tetelestai, segern är vunnen. Och det enda som är kvar är att folk ska börja gå ut och berätta de goda nyheterna. Att segern är vunnen. Evangelister ska gå ut och berätta evangeliet. Det är gott, va? Vi får vila i de här sakerna. Vi får vila att vi är fria, vi är skuldfria. Vi har Herrens rättfärdighet, vi sitter där med honom. När fadern ser, Gud fadern ser på oss, så ser han på Jesus. Och vi är i honom. Och det är en otrolig nåd i det. Bara det behöver vi få vi vila i, få liksom öppna oss för, bära med oss i allt vi gör. Men det här innebär så många saker egentligen. Vi får också del i segern. Det är som sagt han som har gjort att han har presterat. Han har gjort det. Vi behöver inte prestera, vi behöver inte sträva för att bli accepterade. Det är inte som religion egentligen. Man måste sträva mycket efter att få bli accepterad av Gud. Nej, vi får vila av nåd i att vi är älskade Guds barn. Och vi är i Kristus. Så det här är något som också behöver liksom prägla vårt uppdrag. Prägla vårt vittnesbörd. Det här kanske vi behöver få en aha-upplevelse kring. Det är en trygghet som ger en frimodighet. Frälsningen beror inte på mig, det beror på Gud. Självklart samtidigt innebär det inte att allt är liksom perfekt. Det innebär inte att allt är perfekt i våra liv. Ursäkta. Vi behöver växa i våran kunskap om Kristus och helgelse. Men det viktiga är att vi har vi har Kristi rättfärdighet och vi är fullkomliga i honom. Nu ska jag sluta, jag känner att min hals orkar inget mer. Men vänner, låt oss utföra det här uppdraget utifrån den här sanningen. Vi vilar i Kristus. Tron är en vila. Hebreerbrevet talar mycket om det här också. Trons vila, att komma in i trons vila. Få vila sig från sina gärningar. Det är inte gärningslära. Sen har vi mycket gärningar som Gud redan har förberett. Men det är utifrån vilan. Yes, ja, men jag sammanfattar det jag redan sagt nu kort. Med att det här himmelsfärden handlar om vem Jesus är. Han är den där molnryttaren, han är Javé. Faktum är att Javé, han tar sig det namnet flera gånger i Nya Testamentet. När han säger, jag är den jag är. Då blir folk också, vad säger? Är han den Herrens ängel som mötte Mose i den brinnande busken? Ja, det är mitt namn, är jag är, ja. Jesus. Uppenbarligen som Jesus är väldigt stark här. Och det är väldigt viktigt att vi tar med oss det. Och det är denne mäktige Guds son som går till korset och dör för oss. Och som ropar ut att det är fullbordat. Och se till att vi av nåd får liksom ta del av det här. Och genom den helige ande sen som han sänder så närvarar han i oss alltid. Han säger ju, jag är med er alla dagar, inte tidens slut. Det har vi hört 100 gånger. Men tar vi in det? Han är alltid med oss. Det är en fantastisk sanning. Yes. Och det ska vi ta med oss, vila i det. I det fullbordade verket. Amen. Nu ber vi en bön. Far i himlen, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för betydelsen av himmelsfärden. Tack Jesus Kristus för vad det betyder att vi får vara i dig. Vi som tror på dig. Vi får sitta och vila på högra sidan i det himmelska. Halleluja. Du har fått all auktoritet. All makt, precis som det står i Daniel 7. Och som du själv säger, du har fått all makt. Och att vi därför kan gå ut i din auktoritet, i ditt namn. Halleluja. Som dina älskade. Vi får följa dig överallt. Du är med oss hela tiden. Styrk oss i detta. Nu vill jag bara välsigna det här rummet här med alla som sitter här och var en som lyssnar på det här. Att vi ska få en aha-upplevelse omkring detta. Att vi ska få en förnyad förståelse för vad uppdraget faktiskt handlar om. Att det här ska få brinna i oss som en eld. Sanningen om att vi är älskade Guds barn. Att vi redan är i Kristus av nåd. Genom tron på dig Jesus. Vad det innebär för att styrka oss i det. Låt oss få förstå det så att vi inte kan vara tyst heller. Så att vi måste gå och berätta om detta fantastiska evangelium. Om segern som är vunnen. Om frälsningen som är vunnen. I dig Jesus Kristus. Halleluja. Så vi bara ber, kom helige ande. Gör ditt verk i oss. Fyll oss var och en med glädje, med frid. Med allt det goda från dig och kärlek. Jag bara välsignar oss i det uppdrag som vi har. Var och en av oss som sitter här. Att få gå i förberedda gärningar. Den här veckan på ett fantastiskt sätt. På ett avslappnat sätt också. Men på ett sätt där vi förstår att du leder oss till människor. Att vi ska få berätta om dig. Att vi ska få bjuda med människor och vänner. Kanske till gudstjänst eller till hemgrupp. Eller bara säga, jag ber för dig om du vill det. Välsignelse över oss. Jag tackar för att du vill styrka oss i uppdraget vi har som församling. För välsignelse för den här staden också. Kom i ditt rike i Boden. Kom i ditt rike över Boden. Och hela Norrbotten. Hela det här landet. Ja, vi tackar för ditt rike. Tack för att vi får tillhöra dig. Vi får vila i dig. Tack för frälsningen. I Jesu mäktiga namn ber vi. Amen.